Hej! Det här är den tredje och sista delen i en serie undervisning där vi talar om gemenskap. Och idag är det dags att tala om egendomsgemenskap. Vi lever i ett samhälle som är väldigt uppbyggt kring detta med konsumtion. Att hela tiden handla, att hela tiden köpa, att hela tiden konsumera och göra av med pengar på olika saker. Ibland bra saker som vi behöver, många gånger saker som vi faktiskt inte behöver men som vi kanske inbillar oss att vi behöver. Och jag kan ju bara erkänna att många gånger så är jag själv mer påverkad av det här än vad jag kanske vill vara eller vill tänka att jag är. Som exempel, vår tjock tv i vardagsrummet fungerar ju alldeles utmärkt egentligen. Helt okej bild och inga problem med den. Men ändå så är det ju som att det blir lite lockande när man får de här reklambladen från Elgiganten eller någon annan elektronikkedja. De är ju väldigt fina, de där nya platt-tv-apparaterna som man kan hänga upp på väggen. Och det skulle vara väldigt roligt att ha en sån och så vidare. Och det är så lätt att påverkas av hela det här tänket. Att man hela tiden vill ha mer. Att man hela tiden vill ha bättre och bättre och bättre grejer. Att man jämför det man själv har med det som andra har. Och så trissas den här konsumtionshysterin upp mer och mer och mer. Likadant är det väl med kläder. Många gånger så är det ju inte att vi köper nya kläder för att de gamla är så utslitna och håliga så att de inte går att laga mer. Utan vi köper ju nya kläder väldigt ofta i alla fall. Därför att vi vill ha något nytt och fräscht. Vi vill hänga med. Vi vill inte se ut som man gjorde för några år sedan utan se ut som man ska se ut just nu. Och jag tror att det här är någonting som stressar oss väldigt mycket och som tär även på världens resurser på ett väldigt destruktivt sätt. När man läser om de första kristna så verkar det som att deras nyvunna tro fick radikala konsekvenser för deras sätt att se på sina pengar och på det som de ägde och hade. I Apostlagärningarna 2, vers 44-45 så står det så här: alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Det verkar alltså som att de här människorna suddade ut den här gränsen mellan det privata och det gemensamma och faktiskt gav sig själva och det de hade in i gemenskapen. Och det verkade som att det var just deras tro som gjorde att det blev så här. De utmanades av Jesu undervisning och den fick de här konsekvenserna i gemenskapen. Att de faktiskt gav av det de hade, att de gav av sina pengar. Och det här är otroligt utmanande för oss i vårt privata samhälle, i vårt individualistiska samhälle. Men jag tror faktiskt att vi behöver utmanas på det här området och låta oss utmanas och låta oss förändras av Gud och låta vår syn på våra pengar och tillgångar förändras. Redan i Gamla testamentet så finns den här tanken med på ett väldigt tydligt sätt. Och lyfts fram i detta med tionde principen. Tionde handlar ju om att ge 10% eller en tiondel av det som jag tjänar eller producerar på olika sätt till Gud. Och en vanlig missuppfattning är ju att tionde handlar om att ge 10% till Gud och behålla övriga 90. Gud, han får sina 10 och resten är mitt. Och inget kunde faktiskt vara mer fel. Själva grundtanken med tionde principen i Gamla testamentet var att, att folket gav tionde för att visa att allting tillhörde Gud. Tionde var som en symbol på förbundsgemenskapen mellan folket och Gud. Tiondet var egentligen förstlingsfrukten, alltså när man hade sått och säden hade vuxit upp på fältet och så var det dags för skörd, så den första tiondet, första tiondelen av skörden, det gav man till Gud för att visa att hela skörden egentligen tillhörde Gud. När ett får födde sitt första lamm så gav man det lammet till Gud för att visa att alla får tillhörde Gud. När den första kalven föddes från kon så gav man den kalven till Gud för att visa att alla kalvar och kor och alla andra djur tillhör Gud. Och så här fungerade det bland Guds folk i Israel och blev som en symbol på att folket tillhörde Gud med allt vad de ägde och med allt vad de hade. När Jesus vandrade omkring och samlade lärjungar omkring sig så var han också oerhört utmanande i sitt sätt att undervisa om pengar. Vid flera tillfällen så talar han om det här med lärjungaskapets pris och vikten av att faktiskt beräkna kostnaden för vad det kostar att följa honom, vad det kostar att vara en lärjunge. Och i Lukas, det 14 kapitlet och vers 33, så säger Jesus: på samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt vad han äger. Det här var alltså som en grundförutsättning i Jesus sätt att undervisa och tänka om det här med lärjungaskap och om att följa honom. Att man kunde inte följa honom om man faktiskt inte ville överlämna sig själv helt och fullt. Om man inte avstod från allt vad man hade, allt vad man ägde. Och det kunde säkert innebära olika konsekvenser för olika människor. Men som grundförutsättning så var den attityden tvungen att finnas där. Att när man började följa Jesus, när man blev en Jesu lärjunge, så var man tvungen att avstå från allt. Förra gången så talade vi om nattvarden och den måltiden som Jesus instiftade tillsammans med sina första lärjungar. Och om ett ord som återkommer vid varje tillfälle som den här måltiden kommer upp, det är ju alltså i Matteus, Markus, Lukas och första Korinthierbrevet, så är det ordet förbund. Och därför kallar man ofta det Herrens måltid eller nattvarden också för förbundsmåltiden. Och förbund är i det bibliska tänkandet den djupaste av relationer som man kan ha till en annan person. Och ett förbund eller ett blodsförbund som Jesus talar om i nattvarden, det är så djupt så att man överlåter sig själv och allt vad man har till den andra och säger: allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och i det här förbundet så förenas de två eller flera till ett. Man ger sig själva till varandra. Och givetvis är det ju så att förbundsmåltiden är ett förbund med Gud, där jag ger mig själv till honom och han faktiskt också ger sig själv till mig. Där jag säger till Gud att allt vad jag är, allt vad jag har, alla mina pengar, alla mina relationer, all min tid, det ger jag till dig. Men där också Gud vänder sig till mig och säger: allt det jag har, det är jag till dig. Min rättfärdighet, min välsignelse, min närvaro, min glädje, min frid. Och i förbundsmåltiden så får vi möta Gud på det här på det här nära sättet. Men förbundsmåltiden är också ett förbund mellan mig och mina bröder och systrar som jag firar den här måltiden tillsammans med. Där jag faktiskt också säger till de andra i gemenskapen att allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och där vi överlåter våra liv, oss själva och där vi har tillgång till varandra. Och jag tror att vi har missat en stor del av vad nattvarden är tänkt att vara. Om vi inte förstår detta, att det faktiskt också påverkar mina pengar, mina egendomar och hela mitt liv. Och givetvis är det så att olika människor har olika saker med sig, både olika behov och olika tillgångar. Någon har kanske väldigt mycket tid, någon annan har väldigt mycket pengar, någon annan har väldigt stort behov av pengar och någon annan har väldigt stort behov av hjälp. Oavsett vilka behov och vilka tillgångar vi har med oss in i den här gemenskapen så är Guds tanke att varje behov faktiskt kan fyllas och att varje tillgång faktiskt kan få vara till välsignelse för andra. Jag tror det finns flera konkreta områden där vi kan få vara med och ge på olika sätt. Och som Bibeln faktiskt talar om att vi bör och ska ge till. Det första som jag tänker på är att ge till de fattiga. Om och om igen så talas det om detta i Nya Testamentet. Att vi behöver göra vad vi kan för att hjälpa dem som har det tuffaste i vårt samhälle. Och det är inte alltid så lätt att veta hur man ska göra det för att det ska hjälpa på bästa sätt. Men samtidigt så behöver vi hela tiden söka nya vägar för att förbättra omständigheterna och livsförhållanden för människor och hjälpa dem som har det tuffast. Fylla hungriga magar och hjälpa människor som är sjuka på olika sätt och försöka sträva efter att ge människor någonstans att tak över huvudet och så vidare. Och detta är inte ett tillval till det kristna livet utan en självklarhet i den kristna gemenskapen att faktiskt ge till människor. Det andra som jag tänker på, som vi varit inne lite på här innan, det är att faktiskt fylla behov i gemenskapen. I en församling så är det fullständigt otänkbart att se ett behov och ha möjlighet att göra någonting åt det men inte agera. Det är helt otänkbart. Och här behöver vi tänka om på vårt sätt att se på våra pengar och faktiskt se möjligheter att fylla behov, se möjligheter att hjälpa andra, att inte tänka, ja men vad bra, nu tjänar jag ännu mer så nu kan det få bli ännu mer på bankkontot och så blir bankkontot någon slags ersättning för tryggheten i Gud och så är tryggheten i bankkontot istället. Se istället till att du fyller behov i den gemenskap som du är en del av. Ge till människor. Sök efter tillfällen att fylla behov och liksom leta efter behov. Det är inte alltid så lätt att berätta när man har behov. Men vi får hjälpa varandra och uppmuntra varandra att vara öppna och ärliga på de här områdena. Den tredje grejen som jag tänker på är att Bibeln också talar om att vi kan och ska vara med och ge för att frigöra tid för ledare som predikar, undervisar, planterar församlingar, sprider evangeliet på olika sätt. Och det här är också en viktig bit. Bibeln talar om att arbetaren är värd sin lön och att vi inte ska binda för munnen på oxen som tröskar. Det är sådana där bilder som används. Och här kan vi få vara med och ge in i Guds verk även på det sättet. Genom att ledare får frigjord tid. Så min uppmaning till dig som lyssnar är att överlåt det du har till Jesus och till andra människor. Gud, jag ber om din välsignelse. Jag ber att du ska tala genom de här tankarna som jag nu har delat. Hjälp oss att ge allt till dig, Jesus. Amen.